Det kändes som om han ville dra sig undan ifrån mig och jag ville inte vara påträngande. Vid kaffet berättade Gunhild att Georgs far var mycket sjuk och att det var föga hopp om hans vederfående. Men att det nog kunde bli långvarigt. Jag uttryckte mitt beklagande, men det tycktes icke beröra Georg. Han satt tyst en stund, sedan sade han mer för sig själv. Jag går far bort, så flyttar vi väl på landet. Kanske är det lättare att vara brukspatron än musiker. Gunhilds ansikte upplystes av ett flyktigt leende. Ja, och då ska ni komma och gästa oss, inte sant, Birger? Det skulle göra Märta så gott att få vistas någon tid i skogstrakt. Jag tror att det skulle passa henne bättre än havsluften. Den är så skarp för en sån där redan bräcklig varelse. Tack, svarade Märta. Jag är nog inte så klen som jag ser ut. Det vore alltid kärt att få komma på ett kort besök, men länge vill jag inte vara ifrån Birger, och han är så bunden av sina affärer. Vi språkade länge om gamla minnen, och jag lyckades slutligen få Georg riktigt upplivad. Han berättade gamla studenthistorier på mycket humoristiskt sätt och gnolade små visor emellanåt. När vi skildes åt strålade Gunhilds vackra ansikte av lycka, som jag inte sett sedan kort efter hennes bröllop. Dagen därpå kom ett telegram som kallade Georg till sin fars dödsbädd. Gunhild ville följa med, men han avböjde det, då resan med båda barnen skulle bli alltför besvärlig med skjuts flera mil upp i Bergslagen. Hon och vi var sedan tillsammans dagligen, och jag såg till min glädje att Märta och hon mer och mer närmade sig varandra och snart blev bästa vänner. Gunhild anförtrodde oss nu att Georg varit mycket förändrad när han kom tillbaka från utlandet. Först förstod hon inte anledningen, misstänkte till och med att han förälskar sig någon där ute, men av ett och annat yttrande började hennes misstankar ta en annan riktning, och de fick sin bekräftelse vid det obehagliga uppträde jag sedan skildrat. Efter det hade han emellertid blivit jämnare till lynnet och visat henne mycket ömhet, men det vilade alltid över honom ett visst svårmod som gjorde livet tungt för dem båda. Gunhild tillskrev det hans ständiga misslyckanden i att åstadkomma någon komposition som kunde vinna erkännande. En gång hade han i La Croix-salong fått uppförd en violinkonsert på vilken han nedlagt mycket arbete, men den som utförde violinpartiet hade icke haft den rätta uppfattningen om verket, och det mottogs mycket kyligt av kritiken. Detta nedslog hans mod, och då samtidigt hans far hade nödgats minska det underhåll han lämnade, blev Georg förtvivlad. Det var då Gunhild hade förmått honom att börja ge sånglektioner, vilka inbringade inte så litet. Det kom snart ett telegram att Georgs far var död, och ett par dagar senare ett brev med den nedslående underrättelsen att det arv det väntade sig icke kunde vara stort, då boet var mycket skuldsatt. Georgs mor hade dött för 5 år sedan, och han var den enda arvingen, men det kunde till och med bliva fråga om att han borde göra sig urarva för att inte fördragas med i en eventuell konkurs. Gunhild beslöt genast att resa till begravningen och vara med om bouppteckningen för att själv göra sig ett begrepp om ställningen. Under vemodiga känslor stod vi kvar på kajen och viftade åt henne tills båten försvann bakom udden. När vi senare på aftonen satt ute vid tån och njöt av solnedgången lutade sig Märta emot mig. Vet du vad, Birger, jag har en underlig förnimmelse av att det kommer att hända våra vänner en olycka. Att vi måste hjälpa dem så mycket vi kan. Ja, det ser ju rätt hotande ut, om nu skulle vara att boet är ruinerat. Det är underligt hur ödet kan omgestalta våra förhållanden. Men vem kunde väl tro annat än att Georg skulle bli en rik man som helt finge ägna sig åt sin konst? När han sedan fick en lika god som begåvad hustru, så var ju hans lycka mänskligt att se fullt betryggad. Och nu står han måhända inför en ekonomisk ruin, och vad värre är, jag tror inte att han fullt upp uppskattar sin präktiga hustru. I alla fall tror jag att hon håller av honom mera än han henne. Men vad är det för aningar du har om en olycka? Jag hade i natt en underlig dröm, som ännu står så tydlig för mig. Jag tyckte att jag var högt uppe på ett berg där det fanns is och snö. Jag gick där alldeles ensam, och så fick jag se en gammal man med ett stort vitt skägg. Han stod högt uppe på en klippa och vinkade åt mig. Jag klättrade upp så långt jag kunde, men så mötte mig en brant klippvägg som stängde vägen. Då lutade han sig ner, fattade min hand och svängde mig upp så lätt som om jag varit en fjäder. Han tog mig vänligt i famn, kallade mig sin dotter och förde mig in i sin hydda. Det var varmt och skönt, men så överfullt på alla väggar och bord av underliga saker som jag inte kan beskriva. Det var som om jag hade kommit in i en trollkars bostad, men han såg så god ut att jag kände mig riktigt som hemma hos honom. Sa han ingenting till dig? Jo, jag minns mycket tydligt hans ord. Du ska säga Birger att han ska hjälpa Georg när det går illa för honom. Det var en underlig dröm. Sa han ingenting mer? Inget som jag nu kan minnas, men de där orden har bränt sig in i mitt sinne. Strax därpå vaknade jag. Märta hade ofta betydelsefulla drömmar. Många gånger hade vi lagt märke till hur de slog in. Jag blev därför inte så lite beklämd över denna förutsägelse. Vad skulle hända mina vänner och vad kunde jag göra för att hjälpa dem? Kapitel 16. Brott och skräck. Det var året därpå det hände. Sedan våra fruar nu var bekanta skrev de rätt ofta till varandra och vi hade sålunda fått del av händelsernas gång. Bouppteckningen visade visserligen icke ett så dåligt resultat att en konkurs var nödvändig, men skulderna var stora och det fordrades mycken skicklighet och god hushållning för att hålla ihop affärerna och avveckla dem, att var och en fick sin rätt. Georg hade emellertid beslutat sig för att själv taga ledningen i sin hand, och för den skull hade de nu verkligen flyttat till sin länge eftertraktade bruksegendom i Bergslagen. Men hur skulle han, den opraktiske musikern, den i affärer så lättsinnige mannen, kunna gå i land med en sådan uppgift? Tog han Gunnild till sin förtrogna i alla sina företag, så kunde det möjligen lyckas, ty hon var klok. Men hon hade icke någon särskild erfarenhet. Men det var ju knappast sannolikt att han, förbehållsam och inbunden som han var, skulle dela sina bekymmer med henne. En dag, det var på hösten 1869, kom ett telegram så lydande. Kom genast, hotell Ryberg, Beder, Gunnhild. Det var daterat Stockholm. Det var således där som resande. Nu gäller det för dig att hjälpa, sade Märta då jag tog farväl av henne. Måtte du äga kraft och förmåga att göra det. Något säger mig att här står stora intressen på spel. När jag steg av tåget vid Stockholms södra station fick jag se Gunnhild på perrongen. Hon stod där blek med spejande ögon. Nå gudskelov att du kom. Här är inte en minut att förlora. Men vad har hänt? Du darrar ju som ett asplöv. Därom får vi talas vid på vägen. Jag har en hyrvagn här utanför. Och så berättade hon att de hade kommit till Stockholm på söndag afton. Georg hade viktiga affärer att uträtta och hade tänkt resa ensam. Men hon hade varit envis att få följa med och så blev det. På måndagen hade Georg sagt att han till varje pris som helst måste skaffa 10 000 kronor. Annars var de förlorade, hade han tillagt. Det är ingen fara, jag ska nog klara mig. Och så hade han gått ut. Hela dagen hade hon suttit i en dödlig ångest inne på hotellrummet och väntat på honom. Timme efter timme gick, men han hördes inte av. Slutligen vid 8-tiden på kvällen trädde han in, glad och belåten, och sade att allt var klarerat. Hur vill han ej tala om? På tisdagen, fortsatte hon, kom en herre som såg mycket obehaglig ut upp på hotellet och frågade efter Georg. Jag var ensam inne och bad honom komma igen följande morgon före klockan 9, så var han säkrast att träffa. Jag ville gärna träffa honom idag, jag väntar väl lite här utanför, svarade han och gick ut. Det kom över mig en obehaglig känsla att här inte stod rätt till. Jag väntade själv att Georg skulle komma tillbaka, ty vi hade gjort upp att äta middag tillsammans, men nu dröjde han. Jag gick ut i läsrummet för att se i en tidning. Den där karn stod ännu i korridoren som om han hade stått på vakt. Äntligen kom Georg, men omedelbart efter honom inträdde den obehagliga mannen. Förlåt att jag besvärar, sa han hövligt. Men jag har order från polismästaren att anmoda brukspatron att infinna sig i detektiva polisen. Jag såg att Georg bleknade, men han svarade lugnt. Jag är strax färdig att följa med er, och ni vill vänta ett ögonblick där ute. Han gick och Georg viskade i mitt öra. Telegrafera genast till Birger att han kommer hit med första tåg. Endast han kan hjälpa mig.
Vad är det? Frågade jag i den rysligaste ångest.
Jag har begått en oförsiktighet. Det ska nog klara sig, var bara lugn. Mera fick jag inte veta och så gick han med detektiven. Jag bad att få följa med men polismannen vägrade. Sedan jag avsänt telegrammet gick jag dock till detektivkontoret på Myntgatan och frågade efter min man. Han är på förhör här inne, svarades. Frun kan ju sitta ner så länge. Och där satt jag i en pinande ovisshet och oro. Slutligen kom han ut, blek och upprörd. Jag är häktad, sade han. Men jag ska undergå nytt förhör imorgon 12:00. Till dess kan Birger vara här. Han ska rädda mig. Men vad är det? Får jag inte veta vad det är, ropar jag i förtvivlan, men fick inget svar. Han fördes bort mellan två konstaplar. Jag segnade ner på en stol. Man skaffade en droska och jag åkte hem till hotellet. Och gud, en sån natt jag haft. Det är alltså idag förhöret ska hållas, frågade jag. Ja, 12:00. Hon är nu 11:30. Låt oss köra direkt till detektivkontoret. Och var nu lugn, Gunhild. Jag säger som Georg, detta ska nog reda sig. Jag börjar förstå hur det hänger ihop. Då vi kom fram anhöll jag om ett samtal med chefen för detektiva polisen. Nå, grosshandlaren kom ju alldeles som han var efterskickad. Då kan vi börja förhöret renast. För hit den häktade brukspatronen, sa han till en vaktknäkt. Ett obehagligt kasus. Mycket obehagligt, tillade han i låg ton. Det var ett ytterst pinsamt ögonblick då vi möttes inför rättvisans skrank. Men jag bemannade mig och antog en obesvärad uppsyn då jag räckte Georg i handen. Efter några formaliteter tog polismannen fram en växel som han visade för mig. Får jag fråga, har grosshandlaren skrivit denna accept? Ja visst, svarade jag utan ett ögonblicks tvekan. Det är mitt namn och det står jag för. Georg gav mig en blick som jag aldrig ska glömma. Polismannen såg mycket förvånad ut. Så det är verkligen så? Det var besynnerligt. Det är inte likt er vanliga namnteckning. Hur känner ni min namnteckning, om jag får fråga? Polisen känner mycket, sade han, med en viss självkänsla. Se här, tillade han och räckte fram ett brev från mig till det kontor med vilket jag hade mina affärsförbindelser. Ja, det där har jag också skrivit, sa jag, men min namnteckning kan ju vara lite olika. Ja, den tycktes vara det, sade han med ett ironiskt småleende. I så fall är ju saken klarerad och får avskrivas. Det var ju i så fall ett ledsamt misstag som jag beklagar, men herrarna får medgiva att det såg underligt ut. Aldrig har jag sett tacksamhet lysa ur ett par ögon så som ur Gunhilds, då jag hjälpte henne upp i vagnen. Och aldrig har jag sett en så hel och uppriktig ånger som den Georg lade den dagen, när vi sedan kom upp på hotellet. Han hade haft en växel att inlösa men satt allt så på sista stund att han inte hann ordna den saken. Kanske också haft svårt för det, och så tillgrep han den vansinniga utvägen att skriva mitt namn som acceptant. Han hade alltid tänkt skriva och tala om för mig, och i alla händelser var han säker på att förfallodagen själv kunna inlösa förbindelsen. Men hur förfalskningen blivit upptäckt kunde han ej begripa. Därpå fick jag själv en förklaring, då jag strax därefter gick upp till det kontor dit mitt brev var adresserat. Firmans chef var nämligen även ledamot i bankstyrelsen och hade där kommit att få se växeln. Han tyckte att namnteckningen såg misstänkt ut och skickade efter ett av mina brev. Onekligen var ju också likheten mycket ringa, men Georg hade i sin vanliga obetänksamhet trott att det inte var så viktigt. Det skulle inte någon upptäcka. Huvudsaken var att det var ett solitt namn. Och så kom katastrofen. Georg hade i förhöret vidhållit att namnet var äkta, allt i förhoppningen att jag skulle hinna anlända och rädda honom. Men skräcken över vad han hade genomgått, vad han hade varit nära att drabbas av, var så överväldigande att han skakades av våldsamma frostbrytningar och måste intaga sängen. Det inställde sig en häftig feber och han låg under nära en vecka farligt sjuk. Jag stannade hos dem tills krisen var över och han började återfå krafterna. När jag kom hem och berättade allt som jag inte hade velat anförtro åt brev, tog Märta mig i famn och tackade mig så varmt som om det varit henne själv jag hjälpt. Nu har du infriat min dröm, sa hon, och därmed tror jag att du har gjort en viktigare handling än vi nu förstår. Ja, det är möjligt, svarade jag, men det är också något annat som måste infrias, och det är växeln. Tror du inte att han kan göra det själv? Det är möjligt, men vi måste alltid vara beredda på motsatsen. Ja, så då blir det någon utväg för den saken. Du ska få se att den hjälpen kommer du nog på att få på ett eller annat sätt. Nu tänker jag att den där gubben jag drömde om är lika grad som jag. Tack du, min egen Birger. Kapitel 17. Solnedgång. Det var en fullständig revolution. Denna händelse åstadkom i min väns hela tanke- och känsloliv. Den satte honom så att säga på rätt köl igen. Mot Gunnil blev han den ömmaste mans som sedan för henne hade det fullaste förtroendet och alltid tog henne till råds i alla viktigare frågor. Mot mig var han en öppenhjärtlig och god vän och hans tacksamhet var så stor att jag formligen besvärades därav. I sina brev blev han punktlig och ordentlig, kort sagt han blev en omvänd hand. Det var den stora, reella behållningen av det som höll på att bli en förskräcklig olycka. Men den rent ekonomiska sidan av saken blev rätt bekymmersam. Hur säker han än ansåg sig vara och hur stora ansträngningar han än gjorde för att kunna infria sin växel, så lyckades det icke. Ryktet om vad som förefallit hade sipprat ut, om också tidningarna icke hunnit få nys därom, att hans kredit var alldeles slut. Jag var beredd därpå och hade planerat för saken genom att taga ytterligare en inteckning i vår lilla fastighet, som jag efter några fåfänga försök slutligen lyckades placera mot hög ränta och därmed inlöste jag växeln. Georg var förtvivlad men kunde ingenting göra. Hans affärsställning var nu så undergrävd att han gärna ville sälja bruket för att åter slå sig ner som musiklärare i staden. Men det var inte lätt att finna en köpare som kunde betala vad som behövdes för att undvika konkurs. Och så blev det konkurs. Och under den därav följande tvångsförsäljningen fick många lida rätt avsevärda förluster. Så stod sakerna. Då något år efter det kom ett brev från Gunhild att huvudbyggnaden på bruket brunnit ner till grunden. Det var på sensommaren. Hur elden uppkommit var det utrönt. Antagligen någon spricka i skorstenstocken på vinden, ty där började elden. Inom en kvart stod hela taket i lågor och kort därpå slog elden ut ur alla fönster i övre våningen. Det var inte att tänka på att rädda mer än sig själva och lite gångkläder. Efter ett par timmar var hela den gamla ärevördiga byggnaden en glödande askhop, ur vilket de fallfärdiga skorstensmurarna stack upp som lömska spöken. Det var ett hjärtslitande brev skrivet strax efter katastrofen. Nu var konkursen oundviklig. Våra vänner var fullständigt utblottade. En morbror till Gunhild, hennes föräldrar var döda och hade icke efterlämnat något, räckte de för tillfället en hjälpande hand så att de kunde företaga flyttningen till Stockholm och där hyra en liten anspråkslös lägenhet på 3 rum och kök. Kurt var nu 12 år och han fick dela rum med fadern och Gunilla som var 10 år låg i samma rum som modern. Det 3:e rummet var en matsal och lektionsrum. Här var den förnämsta möbeln ett förhyrt piano. Här skulle Georg giva spel och sånglektioner. Konsten var bara att reda sig tills han hade kommit igång och fått några elever. Jag gjorde vid denna tid rätt ofta affärsresor till Stockholm och besökte alltid mina gamla vänner. Det var gripande att se med vilket hjältemod det bar sin svåra prövning. Särskilt var Gunhild beundransvärd. Hon som var uppfödd i så mycket en flärd och lyx satt nu där som en fattig hustru som själv måste göra alla sysslor inomhus. Till någon tjänare hade icke råd att skaffa sig. Det skar i mig när jag såg hur hon fick släpa, men hon bar sitt huvud högt och hade alltid ett småleende på läpparna och ett vänligt ord till alla. Du ska inte tro att jag är olycklig, Birger, sade hon en gång, då jag inte kunde undertrycka ett beklagande. Vi satt på tu man hand och språkade. Jag har det lättare nu än när jag gick där på det stora bruket med den gnagande känslan av att vi inte kunde göra alla rätt. Att gården brann var kanske på det hela taget för oss en lycka. Ty det gjorde slag i saken och satt oss utanför allt det som varit vår stora nöd. Gud vet hur länge vi annars skulle försökt att hålla ihop eländet och hur många som ytterligare kunnat bliva lidande på oss. Jag tror aldrig att jag känt mig så lätt om hjärtat som när jag flyttade in i dessa 3 rum och tack vare morbrors godhet fick vi ihop de enkla möblerna. Nu ska det nog gå bra ska du se. Georg är ju så skicklig att undervisa och nu har han fått ett öppet och trevligt sätt med människor som han aldrig hade förr, när han drömde om att bliva något stort. Och så är han så förhoppningsfull och vill göra allt för att få arbete. Han har ju redan på vår första annons fått ett par elever. Det är inte mycket. Det drog en lätt slöja av vemod över hennes ansikte och en tår glänste i ögonvrån. Men det kommer nog flera. Och det kom flera. Han fick snart så många elever han kunde hinna med. Han var billig och de mindre försigkomna sökte sig till honom. Även i violin hade han ett par elever. Han kunde traktera nästan vad instrument som helst. Dessutom komponerade han valser och sångstycken, och det bidrog lite till hans inkomster. Ett par år senare kunde de hyra sig en större bostad, och nu tyckte det riktigt att det hade det gott. Jag märker att min berättelse mest kommit att röra sig om mina vänner Georg och Gunhild. Men deras bana gick ju också mellan svåra bränningar, då vår egen flöt som en jämn och stilla ström. Märta var alltid den värmande och livande solstrålen i vårt lilla hem, oaktat hon med varje år föll av och blev klenare. Hennes lemmar var så späda som en 16-års flickas och hennes hy blek och genomskinlig, men ögonen hade fortfarande den trolska glans och den betagande ömhet som från första stund fängslade mig. Vårt lilla hushåll, vi var fortfarande ensamma, upptog henne icke mycket. Men den tid jag var upptagen i mitt arbete delade hon mellan omsorgen om min mor, som nu var mycket gammal och orkeslös, och läsning. Hon tyckte mycket om legender och mystiska berättelser. Bulver var hennes käraste författare. Dessutom ägnade hon mycket intresse åt vården av stadens fattiga. Hon var själen i en syförening som hon stiftat för att skaffa kläder åt fattiga skolbarn. En kväll i veckan samlades den i tur och ordning hos någon av deltagarna, och när turen kom till oss satt jag inne och läste högt för damerna. Men den stilla lycka jag njöt kunde ej bli långvarig. Jag såg hur Märta småningom tynade bort och tänkte med bävan på den stund då hon skulle lämna mig. Själv hade hon också en förkänning av att hon inte kunde ha långt igen och lät ibland undfalla sig en antydan om att det skulle bli svårt att skilja sig från mig. Men ingalunda var hon rädd för att dö, snarare tror jag den tanken för henne var något lockande. Och i sina drömmar var hon ofta gäst i ett land som ligger på andra sidan. Hon kunde ibland vakna med en så tydlig förnimmelse av det hon sett och talat med väsen i sida vita kläder och med en strålande gloria om sitt ansikte att hon hört någon himmelsk musik eller lustvandrat i en trakt av så underbar skönhet att den inte kunde tillhöra jorden. Då var hennes anlete som förklarat, och de goda ögonen lyste av en överjordisk glans. Sista sommaren hon levde hade vi icke vågat företaga någon resa till västkusten, som vi annars brukade, utan hade hyrt en liten lantgård inte långt från staden. Där på den mot väster vättande verandan, med utsikt över en lång dalgång, satt vi vanligen om aftnarna och betraktade solnedgången. Hon göts obeskrivligt av skyarnas färgspel och den varma glöd som göts över landskapet när solen sjönk. Så vackert kan det vara att dö, sade hon en gång, att läggas på en purpurbrämad molnbädd och föras bort, långt bort dit inte ett mänskligt öga kan tränga. Tänker du åter på att lämna mig, frågade jag. Det oundvikliga måste ske. Min lilla roll här på jorden är utspelad, det känner jag allt för väl. Men där uppe väntar mig ett nytt liv med nya uppgifter. Och min största, min gladaste, ska bliva att vaka över dig och vänta och längta efter en stund då jag får hämta dig hem till mig. Ja, den som blott kunde ha någon förnimmelse av dig. Jag är ej lika känslig som du, jag varken hör eller ser. Jag blir så förfärligt ensam. Det ska du inte bli, jag ska tala om för dig att jag haft en ganska stark känsla av hur det kommer bli för dig när jag är borta. Nå, vad du sett eller förnummit? Jag har en stor tillit till dina aningar, då de ofta slagit in. Det finns en som du håller mycket av. Hon ska komma hit och göra livet ljust för dig. Menar du Gunhild? Ja, vem annars? Hur kan du tänka något sådant? Hon är ju bunden. Även om hon vore fri skulle jag varken vilja eller kunna ifrågasätta något sådant. I detta fall har jag ingen tilltro till dina förnimmelser. Och dock säger jag dig, Birger. Jag har två särskilda gånger sett henne gå omkring här i vårt hem. Första gången såg jag henne stå lutad över dig, där du satt vid ditt skrivbord. Hon höll sin hand på din axel och såg lycklig ut. Andra gången såg jag henne gå ensam i salen och vattna blommorna. Då såg håret lite gråsprängt ut, vilket jag tolkar så att det var en bild av henne i framtiden. Jag tror det inte, men säg, du kände väl smärta vid dessa förnimmelser? Nej, jag kände bara gott. Jag fick ett intryck av att hon gjorde hemmet ljust för dig. Jag har ju alltid hållit så mycket av Gunhild, men nu när jag sista gången såg henne där, kände jag att hon var så god att jag inte kunde låta bli att gå emot henne och ta henne i famn. Hon stod så verklig för mig att det inte föll mig in annat än att hon själv var livslevande. Men synen försvann och jag stod där ensam och sträckte mina armar mot tomma luften. Så underlig du är med dina syner, men som sagt, i detta fall har du nog fel, och jag är nästan ledsen för att du talat om det för mig. Jag har verkligen själv tvekat om jag borde göra det, men jag har ju aldrig haft en hemlig tanke för dig. Hur kan du då begära att jag skulle tiga om det som rörde dig så nära? Och så hade jag också en avsikt därmed. Jag skulle vilja be dig taga vård om Gunhild om hon skulle behöva det. Och det skulle inte smärta dig om... Nej, jag vill inte tala om en sån orimlighet. Den tanken smärtar icke nu, då jag är viss om att den ännu mindre ska göra det sen. Det dröjde inte länge innan hon lades på den sjukbädd varifrån hon inte kunde uppstå. Hon tynade sakta bort utan plågor, utan något organiskt lidande. Det var som om oljan på lampan vore slut och därför måste den slockna. Jag satt vid hennes sida så ofta jag kunde, höll hennes lilla genomskinliga hand och såg in i de kära, underbara ögonen som blev mer strålande ju mer livet vek undan. I natt har jag drömt så vackert, sa hon en av de sista dagarna. Var du redan där uppe, frågade jag. Nej, det var nog på jorden, tror jag. Jag tyckte att jag gick vall i skogen med kor och får, och solen sken så varmt och humlor och flugor surrade och skällkons klocka klingade och fårens små bjällror ringde och jag själv gick och blåste på lur för att locka dem med. Ty det led mot kvällen och vi skulle hem. Men när jag kom till en glänta i skogen mötte jag en ung riddare. Han var så vacker med spelande blå ögon. Håret var kortklippt i pannan men föll i ljusa lockar på båda sidor om ansiktet. På huvudet hade han en svart sammetsbarett med en vit fjäder i och... Hur han för övrigt var klädd vet jag ej. Jag såg bara ansiktet, det vackra ansiktet. När han fick se mig log han och bredde ut båda armarna. Här, sade han, slipper ingen fram som inte ger ett skratt. Jag har ingenting att ge, sa jag, och jag kände hur jag rodnade upp till hårfästet. Då måste du ge dig själv, sa han och tog mig i famn. Och kysste mig hårt, så hårt att jag vaknade. Jag såg ute på äventyr med så fina herrar, sa jag skämtande. Ja, så fina herrar. Vet du vem det var? Nej. Det stod alldeles klart för mig när jag vaknade. Det var du. Det var hennes sista dröm. 2 dagar därefter var hon borta. Kapitel 18. Aftonrådnad. Vad har jag väl att säga om det liv som nu för mig var så tomt, så värdelöst och grått? Jag skötte min affär, jag satt på mitt kontor, jag gjorde små affärsresor, det gick nästan mekaniskt. Men solen hade gått ner, det var kallt och mörkt och ödsligt omkring mig. Min mor dog året efter Märta, men sista året var hon så slö att hon stundom knappt kände igen mig. Det blev dock tomt efter henne. Hon hade varit så god mot både Märta och mig. Jag stod nu alldeles ensam. Den tanke Märta en gång framkallat rann mig ibland i hågen, men den bara pinade mig. Aldrig, aldrig skulle den bli verklighet. Så gick ett år, då kom ett telegram. Georg dog i natt. Kom, beder Gunhild. Är det möjligt? Unga karn. Jag hade inte hört att han varit sjuk. Samma afton reste jag med nattåget i Stockholm. Där låg han med ett drag av frid över de bleka dragen, den käre, prövade vännen. Han hade kämpat ut. En hjärtförlamning hade stannat blodomloppet och livet hade flytt. Det hade gått så fort. Han hade jämrat sig på natten och velat stiga upp men fallit tillbaka i sängen och så var det slut. Gunhild stod lamslagen av sorg och kunde knappast få fram riter, en enstaka ord. Det var något stelnat i hennes ansikte som nästan skrämde mig. Barnen satt gråtande i en vrå. Det var en sorglig syn när jag trädde in i det lilla hemmet. Jag fattade Gunnils hand och såg henne trofast in i ögonen. Du, kära vän, har döden varit hård mot dig så har den varit mycket skonsammare mot honom där, då den tog honom så milt, så varsamt utan sjukdom, utan plågor. Låt oss inte glömma det. Ja, men det är så svårt att förstå att han kunde, aj, det gör så ont här. Hon tog sig för bröstet. Sedan slog hon båda armarna omkring min hals och föll i häftig gråt. Förut hade hon icke fått fram en tår, men nu löstes banden och hon fick gråta ut. Jag stannade i Stockholm månade begravningen, men när jag skulle resa hem slog mig tanken, vad skulle dessa människor leva av? Georg hade ju försörjt familjen med sina lektioner. Gunnild hade skött hushållet och hemmet och hade icke kunnat bidraga till deras utkomst. Nu stod hon där med två tomma händer. Jag lämnade henne mindre summa för den närmaste framtiden och lovade snart att återkomma för att försöka ordna något för henne. Ensam stod hon och ensam stod jag. Det är då lätt att förstå hur det var möjligt att Märtas vision ändå till sist blev en verklighet. Hon kom med sina barn för att förestå mitt hus, men blev inom kort min hustru. Jag ska inte dröja vid de inre strider. Det kostade mig att komma till klarhet med mig själv innan jag tog detta steg. Det var ju naturligt att det dagliga intima umgänget mellan oss, som alltid hållit så mycket av varandra, småningom skulle leda till tanken på en förening. Och jag tror att denna tanke tidigt vaknade hos oss båda. Men det var som om vi kämpade emot och ingen ville säga det förlösande ordet. Det behövde heller inte sägas. Vi läste varandras tankar och en dag då stämningen blev övermäktig räckte Gunhild armarna emot mig, jag tog henne in till mig och hon var min. Åter låg lyckan emot mig och jag var glad i känslan av att även Gunhild var lycklig. Men länge skulle vi icke få njuta av denna glädje. Bekymmer och sjukdom lade sin tunga hand över oss. Jag hade de senaste åren haft att kämpa med stora ekonomiska svårigheter.